Ja, det var någon gång när jag var liten då man satt där och höll på liksom och hade man lärt sig liksom att det fanns någonting som hette generator och någonting som hette elmotor och tänkte man, vänta, kan man inte koppla då liksom elmotorn ihop med generatorn och få det och liksom att generatorn gav ström till elmotorn som drev generatorn som gav ström till elmotorn som drev generatorn. Så att det skulle kunna gå så där tänkte jag då, men det sa ju pappa, nej det går inte, sa han. Det skulle vara en evighetsmaskin och det går inte. Varför det? Jo, då är det nämligen så här, sa han, att det försvinner liksom energi i både generatorn och elmotorn. De är inte perfekta, det försvinner lite energi där när de går, så att den här skulle inte kunna driva sig själv, det skulle ta slut. Och även om den orkade driva sig själv så skulle det inte bli någonting över för att använda till något annat, för då skulle den ju sakta ner. Det var där mina drömmar om en evighetsmaskin för alltid krossades. Men det var det så här att det är tydligen inte alla som har haft en pappa som har berättat det där, för att det då och då under åren, det är helt logiskt va, så hör man folk som tänker det här med energikris och hur ska vi göra, skulle man inte kunna ha en evighetsmaskin då? Det har ju kommit bilar också med elmotorer nu och då uppstod ju samma sak där, kan man ta en generator då, man kopplar till motorn. Och det är ganska intressant att den här idén vill aldrig dö, utan jag lyssnar på en sån här talkshow host som heter Art Bell som har massa lurikukar som ringer in till och liksom tomtar då som hela tiden säger, åh, kom på en evighetsmaskin sådär, jag kom på en evighetsmaskin, och han säger alltid, men skicka med en. Och så det är liksom varje år så är det många som har den där idén och försöker driva den idén att det ska gå att göra en evighetsmaskin på olika sätt. Men det har vi liksom inte sett den. Det, om man tittar i naturen så kan man möjligen se att ja, energin kommer både från solen då i första hand för oss och lite grann ifrån att vi har en sol inunder oss. Vi är ju ovanpå en sol med jordskorpa ovanpå, skulle man kunna, nästan kunna säga. Aningen, ja, inte stämmer kanske inte helt, men det stämmer lite grann. Så att den här energin vi får från solen i första hand, det är ju ingen evighetsmaskin. Den kommer bara därifrån och den kommer att slockna så småningom. Och det är den som driver oss. Men då i naturen så kan man åtminstone se, man kan se återvinning, hur stora lika berg som trycks upp av jordbävningar då och blir höga och stora, så nöts de ner av sol, vind och vatten, erosion eller på att säga, och ibland nya jordbävningar som liksom pressar ner dem, och kontinenter som rör sig, som pressar ner dem i det undre. Och så blir de, bränns de till magma, allting bränns sönder där. Så kommer det upp igen som vulkanutbrott och sånt där. Så att det är en form av, det är inte en evighetsmaskin, men det är en form av recycling skulle man kunna kalla det för på svenska då, i stor skala. Så att alla vi atomer har ju då varit liksom delar av jorden och blivit till en människa under ett kort tag och faller sönder i atomer igen. Så att på sätt och vis är det en form av evig cykel. Det är så naturfolk ser historien ofta, som cirklar istället för som långa streck. Och det är så man, jag tycker mer om det tyder på att det är så man ska se både fysik och kemi, vetenskap, historia, allting. Det är som cirklar. Allting går runt, allting kommer tillbaka. Det finns en konstant mängd vatten på jorden, den bara cirkulerar mellan då ånga uppe som moln och regnar ner som vatten och som vi dricker, och vad det kommer ut vill jag inte berätta om. Det kommer ner i haven och så lyser solen då och så går upp till himlen igen och så regnar ner. Så att det är vatten vi har, det är historiskt. Det är vatten du har i dig till 80%, och det du dricker och det du har i din Coca-Cola. Det är historiskt vatten, det har alltid funnits. Och Gud vet var det har varit någonstans. För det har varit någonstans, om det har legat i någon bäck eller in i olika djur eller liksom, ja, uppe på i himlen har det varit då med all säkerhet, för det har ju regnat ner sen och det har legat ibland i djupa bergrum. Så att det vatten du har, det har liksom, ja, det har varit över hela jorden förmodligen på olika ställen. Det har varit i många människor och i djur, många drycker och sådär. Och nu så då tar du ett friskt glas vatten och med glädje dricker upp och känner hur du är en del av hela jorden och del av hela historien. Och inte nog med det vatten du har är en blandning av vatten från olika ställen också. Så att jag nog går i cirklar, det är lite som en evighetsmaskin skulle man kunna säga då, historien. Och det är så man, börjar man inse det så är det lättare att förstå, tycker jag, lättare att förstå både vetenskapen och historien och filosofin. Men så finns det ju några undantag, och det är klart det här med oljan. Det bildas ju ny olja, det gör ju det hela tiden. Men det tog då några 100 miljoner år att skapa den olja som nu vi eldar upp på ungefär 150 eller 200 år. Va? Så att i runda slängar då 200 miljoner år för att bilda och 200 år för att elda upp. Och då är det inte riktigt en cirkel igen, för att det hinner ju inte nybilda så mycket olja som vi eldar upp. Så att där kan man mer prata om ett streck eller en parentes med oljan, som alltså är spåren av år, miljoner av solenergi som har lagrats. Först då som växter och djur, och som mera växter än djur får man säga. Som sen har förmultnat och tryckt ihop och blivit till olja och gas och kol också. Och det är det vi eldar upp nu väldigt snabbt. Så att det är faktiskt, där är det någonting som är, går tvärs emot historien. Oljan är verkligen någonting alldeles exceptionellt. Och det är därför vi kan få så otroligt mycket energi ur en liter olja. Och den är lätt att frakta. Den ligger bara där snällt och skvalpar, och man kan starta när som helst och stanna när som helst. Det är, alltså en, det är verkligen en parentes, och det är verkligen någonting alldeles helt otroligt effektivt. Vi kan dessutom göra plast av den, vilket ersätter både trä, bakelit och plåt, papper i många fall. Så att där har vi verkligen en stor nytta av oljan. Och det är den nu som vi håller på att ta slut på. Och innan det tar slut så kommer ju priserna gå upp alldeles otroligt, vilket kommer då skruva ner hela vår ekonomi. Och det är det som håller på att hända. Och det här visste vi då redan 1973 med den stora så kallade oljekrisen, när det här verkligen gick upp. Borde ha gått upp för oss. Men det verkar liksom inte riktigt ha trängt in än. Och ibland undrar man liksom om allt det här pratet om koldioxid i luften, CO2, som jag för sig tror på, det är en klimatförstöring av stora mått. Men ibland undrar man om liksom, vissa har liksom, ja, vi får ta till det greppet. Folk fattar inte att oljan är en parentes och kommer ta slut. Vi liksom balanserar på en högre och högre lina, och fallet kommer bli större och större när oljan tar slut. Kanske därför man har tagit till det här med CO2, för liksom få folk verkligen fatta att det är... Ja, men vi är inte logiska. Det pratas om hur kärnkraft är farlig, det pratas om hur biltrafik är farlig, men faktum är att de allra flesta i den här sammanhangen dör av partiklar, förbränning av olja och kol, som alltså lämnar partiklar i luften vi andas in. Lungcancer, det har till stor del sin grund i förbränning av fossila bränslen, men det spelar inte heller någon roll liksom. Det är, vi bara kör på i alla fall. Så det är väl lite så vi är människor. Vi har gjort så tidigare. Vi har berättat om Påskön som var full av träd förut. Och människan var där. Man högg ner träd, gjorde båtar och var ute och seglade och fiskade. Man eldade med träden om vad man gjorde och byggde saker. Ja, sen tog träden slut, va? Och så dog man ut. Så blev det kannibalism och sådär. Och det var på Påskön då. Samma sak i Amerika har hänt. Mellan Amerika, Sydamerika och även Nordamerika. Man har hittat olika ställen där folk har bosatt sig. Och huggit ner träd och byggt upp städer och lite sånt där. Och så har ju då liksom träden tagit slut och blivit erosion i marken. Och man har fått dött ut och blivit stridigheter och kungar och halshuggits. Och folk har splittrats och sådär. Så att det är nog bara så att vi fattar inte det. Och vår västvärld vi lever i nu, det är bara en av många civilisationer. Och våra verktyg har blivit skarpare och starkare. Men det har också att göra med... Allting är relativt, för när man bodde på Påsken då kunde man hugga ner träd. Man kunde inte så mycket mer, men det räckte ju då för att det skulle ta slut. Så att man ingenstans åka. Och de som gjorde samma sak i Amerika, de kunde ju röra sig om den amerikanska kontinenten visserligen. Men civilisationen har gått under förr, och jag undrar lite grann vad som kommer att hända här. Och nu det höga oljepriset och matbristen som börjar komma. Ja, det är liksom i frågan här om vi är på väg liksom att ramla över kanten. Och vad som kommer hända. Men varför tänka på det? Det har vi aldrig gjort förut. Det är liksom, det är bara att köra på tills det tar stopp. Och då blir det liksom, då blir det krig och oroligheter och sånt där. Men då får man väl oroa sig för det då liksom istället. Ja? Det blir bara de som har förberett sig som klarar sig. Wild Night, Van Morrison på FMM.